Sådär. Lite mer ljud. Nu är det dags för oss att få kalla fram vår bibelstudiehållare här under lägret. Så välkommen fram, Håkan.
Du är så långt, jag får ställa mig här uppe.
Det funkar bra. Det här, yes. Nu är kanske, det är kanske några som känner dig sen tidigare, eller flera som känner dig sen tidigare, men kan du berätta lite?
Ja, det var många som jag inte kände igen här. Jag tycker jag har varit här. Hur många har jag sett här förut? Räck upp en hand. Du ser, det är inte så många.
Ja, det är några stycken. Några stycken där.
Ja. Ja. Det är roligt att träffa nya.
Visst.
Nya kamrater.
Ja. Tänk du få berätta lite om dig själv. Vem du är, varifrån du kommer.
Mm. Jag kommer från Sverige och född i Stockholm, uppvuxen i Katrineholm, om ni vet var det ligger. Och prästvig 1978, gift med en norska som inte heter Kari, men som heter Kari. Det är ett norskt namn, flicknamn. Så jag är inte gift med någon finsk pojke. Man vet aldrig nu för tiden, men så är det alltså inte. Och jag har ju tjänat som präst i över 40 år då i Svenska kyrkan. Jag kanske kan nämna något mer om det lite senare tillfälle. Men så ser det ut. Jag bor i Värnamo nu. Det som var lite dumt med att åka hit var att det går inte att åka från Värnamo till Klippan på en dag. Jag har fått övernattning och så fick jag lite ryggskott eller ont i ryggen här i natt. Så att jag rör mig lite försiktigt. Men det verkar som att det håller på att släppa. Det ska nog gå bra. Annars har jag en stol där som jag har befallt fram.
Yes. Vi är väldigt glada att du är här. Och vi ser fram emot att vad vi ska få höra här. Innan vi börjar tänker jag få be för dig. Mm. Och ska få be någon ur kommittén att komma fram. Titta på Victoria och Maria och se vem som stiger upp först. Victoria han först.
Ja. Tack Herre.
Ja, Herre, vi kommer nu här inför dig och vi vill tacka dig för Håkan. Tacka dig för att du har kallat honom hit, att komma hit och vara med oss här under de här dagarna och dela med sig av vad du vill säga till oss genom honom. Vi ber Herre om, Herre, vi ber att du ryckas riktigt nära. Vi ber om öppnade hjärtan och öppnade öron att höra vad du vill säga till oss genom Håkan här under de här dagarna. Ber Herre speciellt om för Håkans rygg här också som har krånglat. Ber om helande kraft. Ber Fader att han inte ska ha några problem med den här under de här dagarna som han är här med oss.
Tack för att Håkan har en passion för ditt ord. Herre, jag ber att du ska låta den här passionen få sprida sig. Att de här bibelstudierna ska få väcka en hunger efter att supa in ditt ord. Herre, ge oss ödmjuka, öppna hjärtan som kan ta till oss det du vill säga. Led varenda bibelstudium så att det landar. Och vill du säga något utöver det han har planerat så gör honom lyhörd. Att du ger de tankarna till honom. Ber om ditt blods beskydd för Håkan, att inte han ska bli dränerad av jobbiga finländare, utan att han själv ska få vederkvickelse och glädje över att vara här. Ge honom krafter och hälsa. Det här ber vi om i Jesu namn. Amen.
Amen. Amen. Tack så mycket. Det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Ni har hört det ordet, va? Det finns ingen fällande dom för dem som är Kristus Jesus. Det var det ord som jag fick när jag började förbereda det här. Det står ju visserligen inte i Jakobs brev, men det verkar som att den helige ande inte är helt knuten till vissa faxer där, utan mera fri utav sig. Jag tänkte att varför jag skulle få det ordet, och det var nog så här. När jag kom till Finland första gången, det är ju nu ganska många år sedan, det kan vara 30 år sedan. Så hade, det var Ralf Salo, känner ni till honom? som hade bett mig komma. Jag tror han hade varit i Hjälmsryd och vi hade träffats där. Och så skulle jag ha någon bibelhelg där i något missionshus. Och skulle jag ha på kvällen där, jag tror det var Romarbrevet om jag minns rätt. Och då så skulle jag hålla på minst 1,5 timme, sa de. Och det var ganska mycket för mig för 30 år sedan. Jag tänkte, ska jag få ihop så 1,5 timme. 1,5 timme. Sen, sa Ralf, sen är det paus. Sen kommer det ett pass till. 1 timme till. Jaha. Och sen så, när den timmen är slut, då har vi vad vi kallar för ett öppet slut. Det vill säga, det tar aldrig slut. Det var mitt första möte med de evangelisk-lutherska i Finland. Och jag måste säga att jag var väldigt tagen utav det här. Jag kunde känna liksom den hungern efter Guds ord. Det var som om det var en väckelserörelse som jag hade hamnat i. Det var någon som sa sen att det faktiskt var det också. Sen har jag då kommit hit med jämna, då var jag ganska många gånger, kanske under 10 år. Och sedan så var det nog kanske 10 år till då som jag inte var särskilt ofta här. Och så nu de senaste åren så har det blivit ett antal gånger till. Men jag måste säga, och det är inte något till er fördel, men jag tycker att det har tagit av alltså efter de här 30 åren. För att då för 30 år sedan så var det ju ganska låg kvalitet på andligheten i Sverige. Och därför var det en sån kontrast att komma hit. Men under de senare åren när jag kommit hit så tycker jag att han har tappat här också. Så jag har kommit ner mer och mer. Det är inte liksom 1,5 timmes bibelstudium och paus och en timme till och öppet slut längre. Utan nu är det lite mer inplockat här i programmet. Ända tills vi sjöng de här sångerna. Den här första sången, jag kommer inte ihåg vad de heter för något, men det var nummer 125. Och likaså den här, Det enda jag vet. Då hör jag det igen. Så tänk på detta. Det finns ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Men den här tonen behöver höras. Och vi är ju så begåvade allihopa här så att vi kan sjunga de här sångerna. Inte bara med munnen utan av hjärtat. För han har lagt en ny sång i vårt inre. Och den får vi aldrig tappa bort. Och mycket av det här som jag nu sa inledningsvis, det är faktiskt vad Jakobs brev handlar om. Så jag hoppas verkligen att vi ska kunna göra rättvisa åt Jakobs brev. Och jag gör ju så gott jag kan, men det är ju viktigare det ni gör. För det är ju ni som ska lyssna och ta in det. Det spelar inte särskilt stor roll vad jag säger eller inte säger om ni inte lyssnar och tar in det. Och jag har tänkt på det många gånger för att det har funnits faser i mitt liv. Jag tycker att jag predikar och ibland så går det bra tycker jag och ibland så går det inte så bra. Tills jag har börjat inse att det kanske inte är det viktigaste. Det viktigaste är de som lyssnar. Det är ju ni som ska sortera och höra ifrån Gud. Ni ska inte lyssna på mig egentligen. Utan precis som det sades här i inledningen, ni ska ju lyssna ifall Herren kanske säger någonting till er. Och jag kan vara ganska frimodig för jag tänker som så att Gud kan tala genom vem man vill. Jag läste i Gamla testamentet, jag läste flera gånger, men där stod det om, det talade Gud en gång genom en åsna. Har ni läst det? Och då ska han väl kunna tala genom mig också. Inte för att jag vill jämföra mig med en åsna, men Herren är ju densamme. Han kan använda vem man vill. Men det är du själv som ansvarar för hur du lyssnar och hur du tar till dig Guds ord. Det kan inte jag ansvara för. Och nu är det så här att grundupplägget, förresten måste hon lägga fram klockan här, annars kanske det blir 1,5 timme och så blir det paus. Grundupplägget är alltså att vi ska gå igenom Jakobs brev. Och det har jag gått igenom några gånger vid olika tillfällen. Och första gången som jag gick igenom, då gjorde jag det på 20 timmar. Det finns på nätet för övrigt. Så där kan du lyssna på 20 gånger 60 minuter över Jakobs brev. Sen så var det som så att för bara några månader sedan i februari-mars var det, så blev jag kallad till Pingstkyrkan hemma i Värnamo. Och då ville jag skulle gå igenom Jakobs brev och då gjorde jag det på 10 timmar. Men då gjorde de som så att alla som var med på den där kursen, och det var 70 personer med på kursen, fick den här boken. Den ingick så att säga i deras kursavgift. Egentligen så var det den enda kursavgiften, för de betalade inget annat. Så alla 70 hade boken. 10 timmar och alla 70 hade boken, och de läste då, för det var 5 veckor i rad, 2 timmar varje gång. Och här ska vi gå igenom på 4 timmar eller 4 pass, och ni har inga böcker. Nu har jag tagit med mig, jag tror det är 25 böcker. Jag hoppas inte jag ska behöva ta med dem hem igen också. 25 böcker, och det tycker jag ni ska köpa redan innan det här, innan du går härifrån, innan det här passet är slut. Det kostar 15 euro. Och då har jag lovat någon att då ska jag skriva här också i boken om du vill. Klippans familjeläger 2019, Håkan Sundliden. Så får ni det också. 15 euro, vill inte ha med mig några hem. Och om ni köper dem nu i början, så kan ni använda den under läget också. För att imorgon så fortsätter vi. Det är 4 pass. Då får vi ta inledningen idag plus ingången i Jakobs brev och kanske visa på några nyckelversar där. Och sen imorgon får vi ta första delen. Det är alltså från kapitel 1, vers 16 till och med kapitel 3, vers 12. Ni är med? Och sen i övermorgon får vi ta kapitel 3, vers 13 till och med kapitel 5, vers 6, andra delen. Och så på söndag får vi avsluta med 5:e kapitlet som handlar om hur vi ska bete oss innan Herren kommer tillbaka. Vi väntar ju på honom. Men då hinner ni ju, och dessutom så här, om ni inte orkar lyssna så kan ni ju läsa boken hemma, menar jag, och meditera. Och titta och höra på nätet också för den delen. Jakobs brev är... Jag har 2 inledningar och snart ska jag börja på första inledningen. Sen har jag en del där jag presenterar nyckeln för att kunna alls förstå Jakobs brev. Och sedan så har jag ytterligare en del som handlar om att vara i Jesus Kristus. Och så ska vi sluta med att titta på hur Jakobs brev är uppbyggt. Så det är liksom 5 olika delar om man räknar med 2 inledningar. Och den första inledningen, det är helt enkelt den att Jakobs brev har ansetts som synnerligen besvärligt. Särskilt för lutheraner. Alltså för er. För Martin Luther hade svårt med Jakobs brev. Mycket svårt. Och skälet till att han hade så svårt, det var ju säkert flera skäl, men ett av skälen var att Jakob talar ju nästan uteslutande om gärningar. Att vi som nu är kristna, vi ska göra goda gärningar. Och Martin Luther, han hade ju gjort en upptäckt som var en av nycklarna till hela reformationen, nämligen att man blir rättfärdiggjord genom tron på Jesus. Han hade upptäckt det när han gjorde föreläsningar på Romarbrevets första kapitel. Och 17, han kom till 17:e versen där det här står. Så står det, hans översättning var ju på latin. Och på latin så heter Guds rättfärdighet justitia dei. Och ni hör ju själva justitia, det är ju alltså juridik. Och det var också associationerna på den tiden. Så Guds rättfärdighet för honom, det var alltså Guds rättvisa. Det var förenat med synd och skam och straff och bot och så vidare. Va? Det var hans associationer. Och han kunde inte för sitt liv se att han kunde leva upp till Guds rättfärdighet. Inte heller hur han skulle kunna få Guds rättfärdighet. Sen så läste han i Gamla testamentet, det var faktiskt samtidigt som han föreläste över Romarbrevet, så föreläste han också över Saltaren. Och så såg han att där stod det också om Guds rättfärdighet. Men det var ju inte på latin där, utan den läste han på hebreiska. Och på hebreiska så heter rättfärdighet sudaka, eller sadik. Och det är inte en juridisk term. Utan det är en gemenskapsterm. Så att i den hebreiska bibeln, alltså gamla testamentet, där är Guds rättfärdighet råder. när vi lever i gemenskap med Gud, då råder rättfärdighet. Och plötsligt så öppnas en helt ny värld för Martin Luther. Han började se att Gud har ingått förbund med Israels folk. Det förbundet finns ju avtalstext på, de fem Moseböckerna. Och så när man håller sig till förbundet och lever i gemenskap med Gud på det sättet, då råder rättfärdighet. Och så upptäckte Martin Luther att Gud har sänt Jesus Kristus till oss. Och Jesus Kristus lever ju i ett rättfärdigt förhållande till Gud Fadern. Och när vi tror på Jesus, placeras i Jesus Kristus, så får vi gemenskap med Fadern. Då råder rättfärdighet. Och så skriver Luther, då var det som om paradisets portar öppnades för mig. Och vi som har erfarit detsamma, vi förstår att det var den här stunden som han blev född på nytt. Han fick sitt liv fullständigt förvandlat. Så att, och ändå, om det nu var så att han bara såg det här med gärningarna och det här, det svårigheterna i Jakobs brev också efter den här ändelsen, ska jag låta vara osagt, men det verkar så. För att Jakobs brev präglades som sagt var utav gärningar. Och när Martin Luther hade upptäckt att man blev rättfärdig genom tron, så kom det att stå i motsats till gärningar. Så här byggs det in alltså ett motsatsförhållande mellan tro och gärningar. Det motsatsförhållandet är fullständigt främmande för Jakob. Finns inte hos Jakob. Och ni ska strax förstå varför. Sen så var det också så här att Martin Luther inte bara betraktade Jakobs brev som något som inte borde finnas där, utan det hörs också till saken att i Jakobs brev så nämns Jesus bara två gånger. Det är som om det inte handlade om Jesus alls, det här brevet. Och det var ytterligare ett belägg för Martin Luther att se ner på Jakobs brev. Och han såg ner på det så pass mycket, eller kanske vi ska säga det i rättvisans namn, hans efterföljare. Den lutherska ortodoxin klassade ner Jakobs brev så mycket med Martin Luthers argument, så att i Sverige, när Gustav den andre Adolfs bibelöversättning kom ut i 1630-talet någonstans, så fanns inte Jakobs brev med i Nya testamentet. Utan det var placerat sist som Nya testamentets apokryfer. Så långt borta har Jakobs brev varit ifrån våra sammanhang. Jag tror att, eller jag vet till och med, att mycket av det här resonemanget bygger på felaktig kunskap. Det var nämligen som så att Martin Luther hade ju upptäckt att man blir rättfärdig i ord genom tron. Sen läser han Jakobs brev och så ser han bara gärningar, och då kommer de i motsats till den här upptäckten. Och han drog slutsatsen, eller trodde, för det trodde forskningen också vid den här tiden och ända in på 1800-talet, trodde man att Jakobs brev var skrivet efter Paulus breven. Och om det är på det sättet, då blir ju Jakobs brev i opposition emot Paulus. Men modern forskning visar att så var inte fallet, utan fallet var exakt det motsatta. Jakobs brev är skrivet före Paulus breven. Det är till och med skrivet så mycket före så att jag vill nog hävda att Jakobs brev är den äldsta undervisningen som vi har ifrån kristna sammanhang. Jakob var ju föreståndare för församlingen i Jerusalem innan Paulus ens blev kristen. Så den undervisning som fanns i församlingen i Jerusalem, låt säga under de första 10, 15, 20 åren, det är den vi har i Jakobs brev. Och då vet vi en sak till, nämligen det, att den första församlingen bestod ju uteslutande av judar som var födda under lagen, förpliktade att leva efter lagen och som försökte i allt göra lagen. Det var ju deras situation. Så för dem var ju det svåra att förstå att man kanske inte behövde lagen för att bli kristen. Men situationen är alltså helt annorlunda när det kommer till Jakobs brev. Han måste förklara för dem hur man ska förstå gärningarna efter att man har blivit kristen. Jag tror också att det var så här att ganska tidigt så blev ju en del hedningar kristna. Och inte bara det, utan hela miljön på den tiden var ju hednisk. De levde ju i en grekisk dominerad värld. Och i den grekiska filosofin, där laborerade man mycket med tron. Så olika filosofier, olika sätt att förstå tillvaron. Och där talade man mycket om tro. Och när de plockade upp, eller när Paulus talade om tro, så hade det ingenting med det judiska att göra. Så jag tror att det smög in sig bland de första kristna detta. Vi har hört, säger de här judekristna, att man inte behöver göra några gärningar. Vi behöver inte göra lagen. Det räcker med att vi tror. Och så skulle de göra sig av med lagen, eller åtminstone så ville de få liksom reda ut hur det här fungerade. Egentligen så borde det inte vara så väldigt svårt, därför att i den judiska miljön så är gärningarna och tron två sidor av samma mynt. Så man skiljer inte på det. Så när vi säger att judarna de är bundna till lagen och till lagens gärningar och sånt, så är det faktiskt inte riktigt sant. För att de har också detta att gärningarna ska göras av hjärtat, såklart. Du ska ju älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Så det är visserligen gärningarna som står i förgrunden, men de ska ju göras genom tron. Eller med tro på Gud. Det som händer sen när de hedningarna blir kristna, det är att det blir en förskjutning. Så att från att du har gärningar som ska göras med tro, så blir det en förskjutning till hedningarna och de hedna kristna. De ska ha bara tro, men med gärningar. Och den första kristna 20 åren där i Jerusalem, de är i den här förskjutningsfasen. Det hör ju till saken, jag kan säga det inom parentes, att när Paulus skriver sina brev och betonar tron så starkt, då skriver ju han i första hand till hedningar. Det vill säga sådana som inte har lagen och som inte känner några gärningar. Hur ska hedningarna kunna bli kristna? De har ju inte lagen. De känner inte Gud. De är utan Gud och utan hopp i världen. Och då säger Paulus att det räcker med att ni tror på Jesus Kristus, så blir ni intagna i Guds förbundsfolk, också ni. Så han har alltså, Paulus har en helt annan målgrupp än vad Jakob hade. Men när det är sagt, så ska vi i alla fall, när vi har gått igenom det här, så hoppas jag att ni ska se att visst, det är olika målgrupper. Jakob skriver till judekristna, Paulus skriver till hedna kristna, men budskapet är ju ett och detsamma. Och det kommer ni att upptäcka när vi går igenom Jakobs brev. Det vill säga, det handlar inte alls bara om gärningar. Och det är därför ni ska få de där nycklarna här, hur man ska förstå Jakobs brev alldeles strax. Nåja, sen är det då frågan om vem som skrev Jakobs brev. Vad är det för något? Här bor Håkan Sundliden, familjeläge på Klippan. Hopp. Vem det var som skrev Jakobs brev, för det hänger också ihop med det. Nu har jag ju redan avslöjat det, tycker jag, men då måste ni höra det här. Att slår man upp namnet Jakob i Nya testamentet, så visar det sig att det finns 5 stycken olika Jakob. Och det är därför som man måste fråga sig, vem av de här 5 är det som har skrivit Jakobs brev? Den första Jakob, Det är alltså aposteln Jakob. Ni kommer ihåg Jakob och Johannes, Zebedeus söner. Den Jakob, han nämns oftast i Nya testamentet, 22 gånger. Han sägs ha kommit till Spanien på en av sina missionsresor och blivit martyr, eller ligger begraven i alla fall, i Compostela, dit de många kristna pilgrimsvandrar nu för tiden. Det här är ju antingen en legend, eller också så är det att hans kvarlevor har förts till Compostela. Jag vet inte hur jag ska säga, men faktum är att han led ju martyrdöden i Jerusalem. Kan man läsa om i apostlärningarna, år 42. Så den är det förmodligen inte som har skrivit Jakobs brev. Sen är det en annan Jakob som kallas för Jakob den yngre, eller Jakob den lille. Han förekommer bara en gång i Nya testamentet. Det finns en som heter Jakob som är Judas far, förekommer två gånger. Så finns det en annan apostel som också heter Jakob, Jakob Alfaios son. Alltså inte Zebedeus son utan Alfaios son. Han förekommer fyra gånger i Nya testamentet. Och så finns det en som heter Jakob, Herrens bror. Och det är den som vi tror har skrivit det här. Den där Jakob, Herrens bror, är lite spännande att läsa om. Därför om jag, vi tar inte alla bibelställena, men vi tar Markus kan vi ta. Markus 6, vers 3. Hur länge fick jag hålla på förresten? Till 5, 6 eller? Ja, halv fem eller? Inte till fyra va? För det är hon ju snart. Sjätte kapitlet. Där står det i vers 3. Jesus har då kommit till sin hemstad, alltså till Nasaret. Och där häpnar de när de lyssnar på honom och så säger de: är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Sen bläddrar jag fram till, nu ska vi se, nej det där stämmer ju inte. Det var ett annat ställe som jag tänkte på, är det Johannes 7 tror jag, vi kan titta här. Vad för något? 25. 7:5 ja. Ja precis, exakt. Johannes 7:5, tack för det. Där står det: inte ens hans bröder trodde på honom. Så Jakob då, som är en bror eller en halvbror åtminstone till Jesus. De hade ju inte samma pappa. En halvbror till Jesus, han trodde inte på Jesus. Och när vi läser vidare, vi kan inte läsa alla ställena, men vi tar första Korinthierbrevet 15 kapitlet. Där står det, det är där när Paulus ger oss själva budskapet om Jesu död och uppståndelse, och sen visar sig Jesus för, som uppstånden då för Kefas och så vidare. Och en gång för 500 på samma gång, och så kommer den sjunde versen: sen visade han sig för Jakob. Så det verkar som att hans halvbror Jakob inte trodde på Jesus som Messias. Men efter Jesu död och uppståndelse från de döda så visar sig den uppstående för Jakob. Och tror jag det, att han kommer till tro i det läget. Så han blir verkligen omvänd. Och eftersom han var då halvbror med Jesus så får han ganska snart en framskjuten ställning bland de första kristna. Han var med till exempel i övre salen där när de väntade på pingstdagen. Och han blir föreståndare, episkopos, för församlingen i Jerusalem när Petrus lämnar Jerusalem. För när den där första Jakob som jag nämnde om lider martyrdöden i Jerusalem år 42, så ser Herodes att det fanns, att det var gångbart att göra så. Han hade folkets stöd för det här. Och då blir han frimodig, så då jagar han efter Petrus. Och Petrus lämnar Jerusalem, inte därför att han var rädd för att bli martyr, utan därför att hans stund ännu inte var kommen. Så han blir, kan man säga, resande predikant, den är Petrus. Framförallt i norra Israel, men han var ju också i Korint och i Rom, vet vi. Och när Petrus lämnar så är det den här Jakob som tar över. Och då är vi alltså på år, låt säga 42, 43, 44, 40, där någonstans va. Det vill säga bara 10 år efter att Jesus har uppstått, efter pingstdagen. Det som har hänt, inbillar jag mig, två saker. Det är att Jakob, som är föreståndare i församlingen i Jerusalem 10 år senare, han ansvarar ju naturligtvis för apostlarnas undervisning. Så att den förs vidare. Han har alltså ett särskilt uppdrag att vakta över den kristna läran. Över budskapet. Det är det ena, och det här syns då i Jakobs brev. Och det andra som jag tänker på, det är att har det gått 10, 11, 12 år, så har jag en känsla utav att, inte utan fog, att alla de som blev frälsta då på pingstdagen, det var ju 3000 på en gång, och så var det några tusen till allt eftersom. De fick ju veta, de fick höra, de fick veta att Jesus skulle komma tillbaka. Och de väntade dagligen på att Jesus skulle komma tillbaka. Och här går det inte bara vecka efter vecka, utan månad efter månad, halvår, år efter år utan att Jesus kommer tillbaka. Det är också så, vet ni, att en väckelse som brister ut, som föds och som brister ut, den avtar ju, den har sin kulmen och sedan så avtar den. Det är fullt naturligt. Jag har en känsla utav att när det har gått 10, 11, 12 år så avtar den där mänskliga entusiasmen rätt så påtagligt. Det tror jag också märks i Jakobs brev. Så det Jakob gör i sitt brev, det är att han samlar ihop den viktigaste grundläggande undervisningen, som handlar i princip om hur man håller sig kvar i den kristna tron. Därav detta med gärningarna. Han undervisar alltså hur man får göra. Nu har vi sagt en sak till. Jag ställer frågan då först. Är Jakobs brev ett brev? Nej, de flesta är nog överens om att det inte är ett brev. Det finns ingen liksom adressat, det finns ingen avsändare på det sättet som det är ett brev. Och då har man undrat, vad är det då om det inte är ett brev? Är det en predikan? Kan det vara en av Jakobs predikningar eller kanske ett par predikningar som finns i det här brevet? Nej, det är det knappast. För den innehåller ju inte budskapet om Jesus på det sättet. Det är inte en predikan som leder till ett omvändelsevädjan. Dessutom är det så här att denna apostlarnas undervisning, som jag tror att det är Jakobs brev, den har väldigt stora likheter med Jesu egen undervisning naturligtvis, som finns i bergspredikan. Och vi säger bergspredikan fast det inte är en predikan. Bergspredikan är inte någon predikan. Det är Jesu undervisning. Om du tittar där i bergspredikan, Matteus 5, 6, 7, så står det i 5 kapitlet, vers 1. Står att Jesus satte sig ner och började undervisa sina lärjungar. Rabbinen eller läraren satte sig ner och undervisade. Det är Jesu Kristi lära som du har i bergspredikan. Undervisningen på berget. Jesu predikan var en annan. Jesu predikan var: tiden är inne. Omvänd er. Tro evangelium. Där har du hans predikan. Tiden är inne. Guds rike är här. Omvänd er. Tro evangelium. 4 punkter. Det var vad han predikade. Egentligen samma predikan som Johannes Döparen redan hade påbörjat. Jesus fullbordade den där predikan. Men hans undervisning, den finns i bergspredikan. Jämför man bergspredikan med Jakobs brev så ser man att det finns 36 anspelningar i Jakobs brev på bergspredikan. 36 olika ställen. Jag hittade bara 24 när jag gick igenom, men i alla fall, det stod 36 i kommentaren. Så kan det vara. Samtidigt som det inte finns några hänvisningar i Jakobs brev till Matteus evangeliet. Ja, men varför finns det inga hänvisningar till Matteus evangeliet? Ja? Nej, därför att Matteus evangeliet var ännu inte skrivet. Jag säger ju det att Jakobs brev är skrivet först. Men det fanns där, undervisningen fanns ju muntligt. Det Jesus hade undervisat dem, det kunde de. Det fördes vidare muntligt. Det var det som skrevs ner sedan, allt eftersom. Jakobs brev är bland det första som vi har nedtecknat. Så det är synnerligen spännande brev att ge sig in i när man tänker på att det här är vad de allra första kristna fick med sig. Det här är deras, den undervisning som de fick. Nu så kommer jag då till, har ni biblar med er förresten eller? Någon har det. Ni ska ha Bibeln och så ska ni ha kommentarboken. Och då för att kunna komma in i Jakobs brev på ett riktigt sätt så måste man få nyckeln. Och nyckeln är inte gärningarna. Utan nyckeln hittar du i första kapitlet, vers 18. Där skriver Jakob, i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Så nyckeln här är att de han skriver till, de är födda på nytt. Det står ju så. Han har fött oss på nytt. Och hur blev de födda på nytt? Svar, genom sanningens ord. Det vill säga genom evangeliet. När de fick höra sanningen om Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort det och vad det betyder för oss. När det gick upp för dem, då föddes de på nytt. Så Jakob skriver inte till judar i allmänhet, utan han skriver till judekristna, sådana som har blivit födda på nytt, som är kristna. Utgångspunkten för att kunna förstå Jakobs brev är alltså att mottagarna är födda på nytt, och det gäller än idag, det gäller oss också. Jakobs brev handlar inte om hur man ska bli en kristen. Jakobs brev handlar om hur man förblir en kristen. Jesus talade om det här till exempel i Johannes evangeliets 15 kapitel. Jag är det sanna vinträdet, ni är grenarna. Vi är inympade i en nära gemenskap med Jesus Kristus. Vi lever av den sav som kommer ifrån den heliga roten, som kommer genom Jesus Kristus, som kommer genom nådemedlen, som kommer ut i våra lemmar, ut i våra gemenskaper. Och så står det när man läser, det är Johannes 15, vers 1 till och med 8 tror jag det var. Nej, det kanske till och med 10. Där står det bara i de versarna, 10 gånger förbli i mig. Om inte grenen förblir i mig så kan den inte bära frukt. Det fanns en präst i Sverige, han är död sedan många år, som vi bara kallar för Fader Sune Wiman. Han undervisade ofta i ungdomssammanhang och han sa alltid till ungdomarna, det gäller inte bara att bli en kristen. Det gäller att förbli en kristen. Och det där har jag tänkt på så många gånger. Nu när jag börjar bli gammal. Alltså jag blev kristen när jag var 13 år. Och nu är jag 67 år. Alltså det är över 50 år. Och jag förundrar mig över, för det här är ett av de starkaste gudsbevisen som jag har, att jag fortfarande har en levande tro. Det är helt särskilt efter 40 år i Svenska kyrkan. Anställd 40 år i Svenska kyrkan och fortfarande ett brinnande hjärta. Det är ett gudsbevis. Gud lever. Det gäller att förbli. En gång så var jag på ett hembesök till en gammal dam som inte hade så lång tid kvar att leva. Hon var över 90 år och hon var pingstvän. Och då tänkte jag så här att jag satt och pratade med henne. Ja, men det är ju härligt, du är pingstvän. Hon är andedöpt och talar i tungor och så där. Sen många decennier tillbaka. Det måste väl vara härligt att snart komma till himlen. Och då så reagerade inte hon så som jag hade tänkt att hon skulle reagera. Nu minns jag inte exakt hur hon ordalade sig, men jag förstod att hon var gammal. Hon låg eller skulle snart komma att ligga på sitt yttersta och var fortfarande helt beroende av Guds nåd. Det var inte självklart för henne. Och jag har tänkt på det själv också. Nu har jag hållit ut, eller nu har Gud hållit ut med mig och hållit mig levande så många år. Men det betyder ju inte att det är självklart ett antal år till. Idag behöver jag leva av Guds nåd. Och det gäller dig också. Om inte grenen förblir i vinträdet, om vi inte lever kvar i gemenskapen med Herren Jesus, så vissnar vi. Jakob skriver i sitt brev om hur man blir kvar i vinträdet. Det är vad brevet handlar om. Så jag tror till och med så här. Jag sa det vid något tillfälle också. Att jag tror till och med att Jakobs brev skulle kunna få en renässans i vår tid. Därför med den slöa och ljumma kristenhet vi har. Är inte Finland, det är i Sverige. Så är Jakobs brev rätt in i vår situation alltså. Vi behöver få förbli i Jesus. Men nyckeln, det är ju precis som ni har fått det här nu då. Att vi är inympade i vinträdet. Att vi sitter kvar där. Och skulle man använda sig av Paulus ord, då skulle man ta till exempel i Filipperbrevet där det står att vi ska arbeta på vår frälsning. Och du lade märke till vad jag sa. Jag sa inte att du skulle arbeta för din frälsning. Utan du ska arbeta på din frälsning. Du ska inte behöva arbeta på att bli en kristen. Utan du ska arbeta på din frälsning för att du är en kristen. Om du är en kristen så vill du också att det kristna livet ska ta gestalt och bära frukt i ditt liv. Den drivkraften är väsentlig. Och när det kommer då till det här med tro och gärningar, så skulle jag vilja säga så här att gärningarna, visst, de kan betraktas som en lydnad. Men vi som är kristna och som ska lära oss att lyda Gud, vi lever inte med lagens lydnad, utan med trons lydnad. Jag lyder inte för att jag måste eller för att jag ska bli en duktig kristen. Utan jag lyder därför att jag vill lyda. Därför att det nya livet har fått mig i sitt grepp. Och jag vill främja det nya livet. Paulus skriver det i inledningen till Romarbrevet att det är hans uppgift när han kommer till hedningarna att upprätta trons lydnad. Så det är inte bara lyssna, utan det är lyssna och lära och lyda. Det där ordet lyda är ju ett jobbigt ord för oss västerlänningar. Men på grekiska så heter att höra heter akouo. Akuo, det har liksom i akustik också, det samma ord. Akuo är att höra. Men på detta hörande eller lyssnande så finns det två andra ord som har blivit till då genom två olika prefix. Och det ena är parakuo. Och para betyder att man är vid sidan om. Det vill säga man lyssnar till Guds ord men man är vid sidan om. Så att man betraktar det som om det här vore ett objekt som man kan studera och lägga till och dra ifrån. Det översätts, parako översätts i våra biblar med olydnad. Det vill säga man hör men man gör inte. Det är olydnad. Och så det andra ordet då som är hypako. Då är man hypako, man är under ordet. Det vill säga, då hör man ordet och så gör man ordet. Och det är egentligen först när man gör det som man har hört det på ett riktigt sätt. Så höra och göra, det är egentligen samma sak i den judiska miljön. Höra och göra är två sidor av samma mynt, samma rörelse. Du och jag, vi har fått nåd utav Gud. Vi har fått kraft ifrån Gud, barmhärtighet. Och då är vi också förpliktade att leva i enlighet med det. Annars har det ju inte fått verkan. Och här ser ju jag att svensk kristenhet, jag får nog hålla med till det tror jag. Svensk kristenhet håller på att förlora sin trovärdighet. Långt in i de gudstjänstfirande församlingarna när man förvisso kan tala om den kristna tron i bästa fall. Det är inte säkert det heller. Men trovärdigheten finns ju bara om man lever efter det. Och här hjälper Jakobs brev oss så att vi kan leva i enlighet med vår egen tro. Så det är inte frågan om att du ska göra någonting för att bli en kristen. Det är inte frågan om att du ska göra någonting i egen kraft. Utan det är frågan om att du ska lära dig att flyta med det den heliga ande säger i ditt liv. Att göra så som du blir ledd. Och det här är inte vid enstaka tillfällen att Gud, vad ska jag göra nu? Ska jag göra si eller ska jag göra så? Och så bestämmer man sig för det ena eller andra. Det jag talar om är en livsstil. Så att leva som en kristen, det är att utveckla en livsstil. Därför kommer det att synas på dig om du är en kristen. Eller höras på dig om du är en kristen. Du kommer att sjunga av hjärtat. Du kommer att tacka Gud och ha honom för ögonen. Och då förstår man att du är en kristen. Men om du inte gör det, då får du ju rannsaka dig själv och tänka igenom hur är det med min relation till Gud. Så här är nyckeln. Att vi är födda på nytt. Att det är det som är utgångsläget. Och skulle det vara så att det finns någon här på lägret som inte är intagen så att säga i det sanna vinträdet, som inte har den där gemenskapen med Jesus Kristus, då måste du ju se till att reflektera och bearbeta och be över den saken. För annars finns inte ens grundförutsättningar för att du ska kunna ta in Guds sav i ditt liv. Om du inte är hopkopplad. Och sen så själva temat för Jakobs brev, vi har ju inte kommit in i texten ännu, men vi har läst en vers. Men själva temat har du i vers 22. Där står det: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Vi kan inte bedra Gud. Vi kan inte lura Gud. Men vi kan lura oss själva. Och om vi hör på bibelstudierna, om vi hör predikningarna, om vi hör Guds tilltal i våra liv, men sen inte bryr oss om det. Och så fortsätter det på det sättet. Och vi hör att Gud älskar oss och Gud är kärleken och allt är förlåtet och så va. Men det har ingen betydelse för oss. Då är risken att vi bedrar oss själva. För mig är det här ett väldigt allvarligt ord. Och det är därför som jag tror att Jakobs brev kanske är särskilt skickat in i vår tid. Därför att vi lever i ett så stort självbedrägeri om vi lever utan att vara trovärdiga som kyrka och församling. Så man kan säga det här första var ordets görare, inte bara dess hörare. Det är den första delen i Jakobs brev. Och det sträcker sig till och med kapitel 3, vers 12. Det som sedan kommer från kapitel 3, vers 13 till 5 till och med 5, eller 5 till och med 6, det är annars bedrar ni er själva. Så du har hela Jakobs brevs undervisning i del 1, var ordets görare, inte bara dess hörare. Del 2, annars bedrar ni er själva. Men det är viktigt att komma ihåg det som jag har sagt nu flera gånger, att utgångspunkten är att du är en kristen, att du är född på nytt genom sanningens ord. Så det är alltså inte någonting som du ska sträva efter eller försöka uppnå, utan det är snarare någonting som du ska lära dig att förvalta, någonting som ska utvecklas i ditt liv. Och den första halvan så visar Jakob på det, och i den andra halvan så säger han hur det ska gå till. Därför att om vi ska kunna leva i ett förvaltarskap, evangeliskt förvaltarskap, då behövs en sak som den andra delen handlar om. Då behövs vishet. Och sådan får man ifrån Gud. Utan vishet så går det inte. Så men hörni, ni måste hjälpa mig. Hur länge skulle vi hålla på? Det, 4 minuter. Det var inte mycket då. Men då kan vi väl sluta då med strukturen. Alltså Jakobs brev. Då har du från vers 2, om vi bortser från kapitel 1, vers 1. Det är bara en hälsning till de 12 stammarna i förskingringen. Men sen kommer det från vers 2 till och med vers 15. Så kommer det en inledande sammanfattning. Du har till exempel det där med i vers 5 om någon av er brister i vishet och så vidare. Det här är sånt som han ska gå igenom sen. Så de där första verserna till och med vers 15 är inledande sammanfattning. Den hoppar jag över. Den kan vi ju ta sist då. Eller när vi är färdiga i övermorgon så har vi ju redan gjort den. Då kan vi bara repetera det. För de två huvuddelarna är, som jag sa, ifrån vers 16. Där ser ni att det står: bedra inte er själva, mina älskade bröder, allt det goda vi får och så vidare. Därifrån till och med kapitel 3, vers 12, så visar Jakob inte bara att vi ska förbli, utan hur vi ska förbli. Och det ska vi titta på imorgon. Vi ska ta hela dagen. Hela dagen imorgon, det blir väl några minuter i alla fall. Vi ska ta hela dagen imorgon till att titta på det. Och sen i övermorgon så ska vi ta då från kapitel 3, vers 13. Det ser ni börjar där med: är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, och så vidare. Så där handlar det om hur vi klarar av att förvalta det evangeliet och hur vi kan utveckla den livsstilen. Vi behöver alltså vishet. Så i övermorgon ska det handla om den visheten. Och det är till och med kapitel 5, vers 6. Sen den sista avslutande delen där i femte kapitel från vers 7 och följande. Där handlar det om lite uppmaningar eller förmaningar i väntan på Herrens återkomst. För vi ska komma ihåg att de väntade ju på Herrens återkomst. Jag sa det att det här är inte ett brev egentligen, utan det här är undervisning. Det finns de som har sagt att det är en traktat. Det vill säga att den skulle behandla vissa teman, till exempel tro och gärningar eller falsk och sann vishet. Men det är inte heller troligt, utan det är undervisning. Det finns också de som säger att det bara är en sammanställning utav en massa förmaningar. Därför Jakobs brev till sist innehåller 108 bibelversar. I dessa 108 bibelversar så är det 50 förmaningar. Och det låter ju lite jobbigt, eller hur? Men det är inte jobbigt, därför att det är visa råd som vi ska se. Herre, så tackar vi dig för den här stunden. Vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord. Vi tackar dig för att vi har tillgång till de allra äldsta skrifterna. Till det allra första som kom direkt ifrån dig, Herre Jesus. Herre, vi ber att vi ska få ha de här öppna hjärtana som vi har bett om. Också fortsättningsvis. Att du ska göra ett djupt verk i var en av oss som kommer inom hörhåll. Att vi ska få se att det inte finns någon fällande dom för någon som är i Kristus Jesus. Men det finns mycket, mycket uppmuntran och vägledning. Herre, vi överlåter oss själva till dig. Vi ber att det som vi har talats om här ska vara beskyddat, bevarat i våra hjärtan. Och det ska bära sån frukt som du har bestämt i din tid. Vi ärar dig för det. Amen. Amen.